I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så här är det. Vi säger väl hej till Britta och Anna. Vi sitter här på Liljeholmens ljusfabrik i Oskarshamn. Monica Lindström och jag, Jenny Eskong. Och vi har fått en liten stund med Britta Palmqvist Hugosson och Anna Nyblom. Vad roligt att ni vill podda med oss.
Tack för att ni kom hit till oss.
Tack för att vi får vara med i er podd.
Ja, det är så underbart. Först vill jag fråga, vad är ditt jobb, Anna?
Jag jobbar på Liljeholmens stearinljusfabrik som vice vd och platschef. Att hand om se till att vi producerar det vi ska och att vi följer det som vi förväntas göra. Se till att verksamheten flyter på, helt enkelt.
Och du är ganska ny på jobbet egentligen.
Jajamän, jag har bara varit här i 1 år och 2 månader. Så att det är mycket nytt och jag har lärt mig så mycket under den här perioden. Mm. Så ja, spännande.
Kunde du någonting om ljus innan?
Absolut ingenting. Det har jag förstått nu att jag kunde absolut ingenting. För man tänker, och jag tänkte så innan, hur svårt ska det vara att göra ett ljus? Men det har jag förstått. Den här kemiska processen är ganska komplex. Det är mycket moment och det ska fungera på ett, för att det ska bli riktigt bra ljus. Så att den är komplex.
Jättespännande jobb. Ja, det är och det känns som att du är med här och skapar en spännande framtid. En ny utvecklings... Som ni är i, eller hur?
Ja, absolut.
Jättekul.
Vi är ju på väg mot lite nya nytänk, nya produkter och nya utseenden på våra förpackningar och liknande. Så att det är jätteroligt. Mm.
Och Britta, vad gör du här?
Jag är produktchef och marknadsansvarig.
Vad betyder det?
Det betyder att jag arbetar med vårt produktsortiment och ser till så att vi har det bästa ljusen. Jag tittar på färger och trender förstås, så att vi har rätt färg på våra färgade ljus. Jobbar med marknadsföringen, våra sociala medier, vi har en hemsida där vi presenterar ljusen och där vi säljer våra ljus. Influencersamarbeten och digital marknadsföring och kataloger. Och, ja.
Det är mycket,
ja, det är
väldigt
lite
brett då.
Det är det,
ja.
Spännande.
Och så spelar du en podd också.
Ja.
Ja, jag tycker det är så himla spännande det här och nu har jag känns som att jag har 3 ljusexperter med mig, alla är 3 och jag är ju bara trädgårdsmästare. Så jag tänker lämna över micken lite grann här till Monica, sen tänker jag lägga mig i med lite frågor lite titt som tätt.
Ja, men gud så spännande hörni, vi är ju helt blown away efter den rundvandring som ni har gett oss i fabriken. Det var fantastiskt kul att få se. Jag har sett lite ljusproduktion innan. Men jag förstår ju nu att den var ganska basal när vi har sett det ni gör. Allt från hur stearinet kommer i tankbilar och så pumpas ut i olika stationer och olika maskiner. Och även hantverksmässigt. Så spännande.
Det är en bra variation på den här fabriken med både helautomatiska anläggning och sen den här hantverkskänslan som vi har på vissa av våra ljus som är våra signumljus. Mm. Det är roligt.
Och Liljeholmens stearinfabrik. Då tänker man Liljeholmen i Stockholm. Men det var det inte.
Nej, det var ett tag sedan vi var där.
Hur länge sedan då?
Ja, Liljeholmen startades 1839 på Liljeholmen i Stockholm. Men var bara kvar där i 2 år då man växte ur lokalerna. Så till 1841 och sen därefter på Danvikstull på Söder. Och sen på 1969-70 så flyttade Liljeholmen hit. Vi höll jag på att säga, men vi var inte direkt med då. Men då flyttade Liljeholmen hit till Oskarshamn, där vi är nu.
Och du berättade en rolig historia att någon hade ringt för lite sen.
Ja, det var en som ringde och frågade. Vi har en fabriksbutik här i anslutning till fabriken. Och då ringde en dam och sa, ja, jag och min mamma står här nu och vi hittar inte fabriksbutiken. Vi ser ingenting som liknar någonting sånt här. Jaha, men var är du? Är du vid rondellen? Hur långt har du kommit? rondell, sa hon. Och så beskrev hon var hon stod någonstans. Och då var hon ju på Liljeholmen i Stockholm och letade. Gud, så jag sa, 1841 flyttade vi därifrån.
1841 ger ju verkligen perspektiv. Vad var liksom upprinnelsen till att det startade?
Det var ju egentligen så att Lars Johan Hierta, som också grundade Aftonbladet, var på en resa i London, om jag inte missminner mig. Yes. Och då såg han den här, det här stearinljuset för första gången och kände att det här var ju något som han ville ta med sig till Sverige. Så han åkte till Frankrike för att lära sig mer, för det var ju där som det startade med stearinljus.
Ja, det var en man där som uppfann just stearinet på 1830-talet någon gång.
Så han åkte till Frankrike för att lära sig mer. Och sen så startade han faktiskt Liljeholmens stearinfabrik på Liljeholmskajen i Stockholm. Och i början så sålde han sina ljus på Aftonbladet. Det var liksom där man kunde få tag på dem. Och sen utvecklades det ju sen sedermera till att bli en mer säljare ute på andra ställen, återförsäljare och liknande.
Men hur såg Sverige ut 1840, tänker man? Liksom, vad hade man haft innan då, liksom, innan stearinljuset?
Innan så hade man ju haft talgdank och talgljus förstås. Aha. Så att när han såg det här vita fina ljuset som brann med den här lilla fina lågan, och det osade inte och det luktade inte som man kan tänka sig att
en talg... Så där kände han, ja, jäklar, här har jag något bra.
Här har jag en bra grej alltså. Och det här var ju, det fanns ju inte elektricitet. Det fanns inte fotogenlampor på den här tiden. Mm. Man tänker att det inte är så länge sedan, men det har ju hänt massor sedan dess.
Mm. Och
det var, på den tiden var Sverige i union med Norge, och det var Karl XIV Johan, var den första Bernadotte-kung, var ju kung i Sverige. Och, så att det är lite så här...
Det ger sånt perspektiv alltså. Mm. Men hur känner ni för det, alltså, att jobba med en sån? Det måste ju vara otroligt ärofyllt.
Det kan man ju verkligen säga, för Liljeholmens är ju ett av Sveriges fortsatt verksamma företag som har funnits så länge.
Uh-huh.
Så att det är ju fantastiskt, och det är ju en stor ära att få vara en del av ett sånt här företag.
Mm.
Och få ta med det in i framtiden och, ja, men, och känna den här ändå vingslagen av historien. Men ändå, vi vill ju också utvecklas och har ju gjort det väldigt mycket över tiden med automatisering och förpackningar och nya typer av ljus. Men ändå så har man den här känslan av historia med sig, och det tycker jag är fantastiskt.
Kan det vara lite begränsande också, tänker jag, med all historien?
Jag har inte tänkt på det så. Nej. Faktiskt. Inte att det ska vara begränsande, utan liksom
att få arv.
Ja, ett Sverigearv kan man säga så. För oss alla på något sätt. Tänk, liksom, Liljeholms har varit så länge och utvecklats med tiden. Och alla känner ju på något vis igen, som har kanske fötts och vuxit upp i Sverige. Och firat jul, känner ju kanske den här doften. Liksom, det hör ihop, stearinljuset hör ihop med barntraditioner eller så. Mm.
Jag tänker då att ljusets historia kanske har, eller hur vi använder ljuset har ändrats över historien. Och då använder man ju det som en ljuskälla i första hand. Och idag skulle jag säga att det är lite myspys mer och en del av en inredningsprodukt. Så har det förändrats någonting, alltså försäljningsmässigt? Man kan ju inte jämföra det med 1800-talet och var vi är idag. Men jag tänker att idag köper man ju ljus av en annan anledning. Köper man mer, konsumerar man mer ljus då? Det är en säsongsprodukt. Det kanske är det er högsäsong just nu?
Jajamän.
Ja, men vår högsäsong är ju nu till jul. Och när, alltså, som jag brukar säga, när det blir kallt och mörkt i Sverige, då så köper man ju ljus. Så det är ju för oss en, det blir det ju i Sverige oavsett vi vill det eller inte. Så blir det ju kallt och mörkt. Och då vill man ha ljus för att få den här mysiga känslan. Så vi säljer ungefär 40-45% av vår årsförsäljning är under de här oktober, november, december.
Mm, de mörkaste månaderna.
Ja.
Mm. Jag brukar säga det då min trädgårdssäsong slutar. Mm. Det är när folk går och köper en ny filt och lite nya ljus. Yep. Kryper upp i soffan. Så det. Men, ja. Nej, men det är så intressant det här. Då var det ju verkligen ljuskällan. Men vad kom sen efter ljuset?
Sen kom ju fotogenlampan och elektriciteten. Om det var så du tänkte.
Ja, precis. Ja.
Men jag tror också i början där så var ju stearinljusen väldigt dyra, så det var inte riktigt varmansljus precis i början, men med det stora intresset så ökade nog produktionen, och det var väl därför man fick flytta också, och då kunde man ju få ner priset och sådär. Så att jag tror i början var det ju inte heller att man lyste upp hela sitt hem, utan man hade ju fortfarande det gamla, men det var för lite fint folk i början, och sen så blev det lite mer varmansprodukt.
Men då måste det ändå ändå varit en liten downperiod för er någon gång där när det elektrifierades.
Jo, det har vi haft. Vi har ju haft downperioder, och under första och andra världskriget till exempel, då tillverkade ju Liljeholms kanske lite andra produkter. Ett tag nästan inte alls ljus, tror jag, utan då var det smörjolja till SJ, till Statens järnvägar och sådär.
De anpassade sig efter behoven som fanns just då liksom.
Liljeholms har gjort tvål och så också, så att visst har det har ju gått upp och ner. Och sen på 60-talet så kom det här igen, liksom att man skulle ha stämningsljus och sådär, och då tog det fart igen.
Då blev det en inredningsprodukt mer.
Ja.
Ja,
och det var då som man behövde se sig om efter nya lokaler. Då var ju på Danvikstull på Söder, det var liksom nedgånget och sådär, och det var ju tätt mellan husen och så det gick liksom inte att expandera på den marken heller, och dyra kvadratmetrar. Så då blev det här i Oskarshamn ju.
Men vi har också sett de här vackra, fina bilderna från förr. Och då såg vi bilder på dalkullor i produktionen. Det är mycket kvinnor som har jobbat med ljustillverkning. Hur kommer det sig?
Jo, men det var ju så här att ljustillverkning har ju varit en... Det har varit mycket kvinnor som har jobbat med det. Och förr i tiden då, på 1800-talet, så gick dalkullorna ner från Dalarna till och jobbade i ett par månader i Stockholm.
Tänk att de gick.
Ja, de gick. Och sen gick de tillbaka sen när de var färdiga. När de hade kört ett antal månader. För det är ju precis som det säkert var då. Att det är ju säsongsberoende. Man köper ju inte jättemycket ljus mitt i sommaren. Det är ju, så är det ju. Det kan ju vara mer om man vill duka fint och sådär. Men då gick man ner. Och så dalkullorna tillverkade ljus och gick hem igen. Och sen, det ser vi ju än idag att det är... Det är ju majoritet i alla fall av kvinnor, även om vi har ju såklart män här också som jobbar. Men det är ju, det har varit en historiskt sett så har det varit så. Även när man tittade på den här, det utlystes ju som en tävling kan man säga i Sverige. Var skulle den nya Liljeholmens stearinfabrik ligga? Och då var det ju saker man tittade på var att det skulle vara nära till vatten. För vi använder ju vatten för att kyla och värma våra formar när vi tillverkar ljusen. Man ville också kunna frakta ljus på vatten. Och var fanns det många arbetslösa kvinnor? Och då hade man ett varv här i Oskarshamn med 600 män.
Just det.
Så det bidrog ju säkert till också att det fanns en plattform för att ta in anställda då.
Men så fantastiskt att ni ligger kvar här då egentligen. Eller hur? Det är så många andra som har flyttat produktionen till andra ställen och...
Ja, det känns jag har stannat i Sverige.
Eller hur, det känns genuint. Ja. Det känns väldigt genuint, gör det.
Ja. Ja, det gör det verkligen. Och det svenska arvet känns verkligen på det viset här.
Ja. Och sen såg vi också på de här vackra gamla bilderna att det kändes som att de nästan bodde där med för sina familjer.
Ja, vi tittade på ett litet bildspel när ni kom hit. Ja. Vad jag förstår så har Liljeholmens varit bra på att ta hand om sin personal. Man har sett till att det finns barnstugor, eftersom det var många kvinnor som jobbade i fabriken, och att det fanns barnstugor, till och med lekplatser utanför fabriken gjorde man i ordning.
Jag tänker det måste ju vara unikt för den tiden, eller hur?
Ja, jag kan ju inte svara för hur andra industrier var, men jag tror att det var ganska unikt faktiskt. Och sen bra bostäder byggde man och sådär, så att jag tror att man har tagit hand om sin personal både då och nu.
Och då gick de där, gjorde de här ljusen i sina långa, fina klänningar. Och det var ju sådana fina dräkter de hade på sig. Vad var det för dräkter? Orsa-dräkt, sa vi.
Ja, men jag tror att du tänker på den där, det där som Anna pratade om, dalkullorna.
Ja,
de stod ju och arbetade i sina folkdräkter.
Ja.
Alltså, det är ju Orsa-dräkt eller var de kom ifrån då. Så att,
Det är roligt att se, det är verkligen ett stycke svensk historia. Jag tycker det är så himla imponerande.
Och när jag tänker på det här med stearin, vet folk i allmänhet vad stearin är?
Nej, det tror jag inte att man vet, för det visst fattade inte jag så mycket innan jag började, eftersom jag är ju ganska ny i den här branschen. Ja. Så att jag det är en intressant historia bakom den, hur det var i stearin egentligen.
Ja, för man säger, det finns ju paraffin och det finns stearin, och vi ska inte gå in så jättemycket på vad skillnaden är, men ni kan ju verkligen stearin.
Ja, det finns ju stearin, och det finns olika former av stearin, och det finns paraffin, och det finns ju
sojavax
och bivax. Så det finns ju lite olika. Mm. Och vi har ju stearin nu, så att det är det vi vet mest om förstås. Mm. Men vad sa du, vad är det för skillnad? Nej, men,
jag tänker lite på skillnaden mot paraffin, om man bara ska säga lite allmänt.
Ja, man kan göra stearinljus av stearin baserat på vegetabiliska fetter eller baserat på animaliska fetter. Och för att kunna svanenmärka ett ljus så måste det vara gjort på animaliska fetter. Det låter ju kanske lite konstigt, men det stearin som vi använder, det är alltså ur en kemisk process framställt av talg eller animaliska fetter. Och de animaliska fetterna är ju en restprodukt från slakteriindustrin.
Från allra första början.
Ja, alltså så att det är ju inte så att man tar död på några djur för att göra stearinljus, utan det är en restprodukt man använder för att framställa stearinljus då. Mm. Sen kan man ju göra stearinljus på stearin baserat på vegetabiliska fetter, men då är det oftast palmolja, och det vill vi ju inte jobba med förstås. Så att det var länge sedan vi gjorde det.
Och era ljus, de är svanenmärkta alltså?
De är svanenmärkta, ja.
De är svanenmärkta. Mm. Och vad innebär det då?
Det innebär att din produkt måste till 90% vara baserad på förnybar råvara som stearin då.
För det är något som vi är väldigt stolta över, att vi just har en förnybar råvara, någonting som ändå har så att säga producerats för ett annat syfte, och det tar vi vara på och kan göra en produkt av de resterna som kommer till, vilket det var ju också en av de grejerna som jag fastnade för när jag var på intervju för det här jobbet, att man använder någonting som ändå redan finns till liksom, och det använder vi till att göra en produkt som gemene man vill använda.
Så det och tycker jag är en roligt. Häftig grej från produktionen tycker jag var att ni tar hand om allt som blir över alla kanter, allt som fastnar, alltså allting går bara att gå tillbaks i smältkaren igen och används åter och åter igen.
Ja, vi har ju extremt lite, som man säger, scrap i vår produktion, utan allt som produceras, om det blir när man sågar av änden av ljuset eller den här som vi kallar kakan, när man överfyller formarna för att göra ljus, det smälts om och går upp igen som det nya ljus. Och det är ju en både bra och hållbarhet, och det är självklart också en ekonomisk bra att kunna återanvända alltingen. Mm. Så det är fantastiskt.
Och då har vi stearin från animaliska fetter, och paraffin kommer då från?
Paraffin, det är ju en fossil olja. Från en fossil olja, så oftast är det ju oljerestprodukter som man gör paraffin.
Så det är ju den stora skillnaden kan man säga, det är råvaran.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja. Och sen går vi väl inte in så mycket, nu är vi här och vi är på liksom stearinfabriken. Men det är klart att det finns skillnader. Hårdheten, ja.
Smältpunkten,
ja. Just det.
Ja. Mm. Den är ju lite olika beroende på om det är stearin eller om det är paraffin.
Paraffin har ju en lägre smältpunkt, och det betyder att det mjuknar ju fortare. Ställer du ett ljus i paraffin i ett fönster och solen lyser, så kommer det att krokna, och det gör inte stearinljuset som har en högre smältpunkt då. Vi pratade tidigare om när vi gick i fabriken då, att det är klart att vi tycker ju att stearin, man ska använda stearin just ur hållbarhetssynpunkt då. Men det är klart att det finns ju säkert bra paraffinljus och bra eller mer eller mindre, vad ska man säga?
Jo, men så kan man faktiskt säga. Det finns mer eller mindre bra paraffin. Och när det gäller ljus så tror jag i alla fall, med min erfarenhet, så tror jag att prislappen är faktiskt lite en indikation på vad du får för produkt.
Ja, så är det.
Ska man inte säga så?
Jo, det tror jag.
Det tror jag.
Billiga ljus, alltså var kommer det paraffinet ifrån? Det är kanske mycket skräp i och sådär, och då får man ju ett sämre ljus helt enkelt. Man ska titta på förpackningen när man köper ljus.
Ja,
och då,
för där har vi precis fått en ny fin förpackning framför oss. Och då har ni massa fina små symboler här som visar att man ska inte springa ut ur dörren. Nej. Man har ljuset tänt.
Man ska inte lämna ljuset.
Exakt, nej. Då betyder den.
Det är piktogram på förpackningen, säkerhetssymboler. Och då är det ju någon som lämnar rummet och då får man ju inte lämna ett ljus kvar tänt. För man har ju tänt en liten eld så man ska ju släcka ljuset när man går. Man ska inte ha, nästa lilla bild där det är att man ska inte ha ett ljus nära brännbart.
Nej, precis. Papper och gardiner.
Och barn och djur ska hållas borta.
Ah, det är en liten katt.
Det är en liten katt, ja. Uh-huh. Ja. Och att man ska ha en ljushållare. Som skyddar bord och...
Just det, och ska stå på något eller ha en liten machett eller någonting.
Ja, så att det står stadigt också för att ju smalare ljuset, man måste ju ha något att ställa det. Och sen att ljuset ska stå 7 centimeter från varandra.
Det tror jag är en grej som inte alla känner till.
Nej. Det tror jag.
Det finns många ljusstakar som är designade för att ljusen står så tät.
Mm. Och det är ju ett, jag tycker det är fel på ljusstaken då, om ja, jag får säga. För att när de står tätt, då blir det för varmt.
I princip kan de väl själva antända?
Smälta i alla fall.
Ja, ja. Alltså. Och det kan ju hända att det blir så varmt så att... lågan tänder hela den här som vi kallar för vekskålen uppe på ljuset. Mm. Och sen så fladdrar lågan och sen rinner ljuset och så skvätter det överallt. Så att det är viktigt att ha avstånd mellan ljusen. Det kanske man kan se i en adventsljusstak också. Mm. När man har tänt 3 ljus att det här i mitten det här rinner lite mer än de andra.
Så är det.
Mm.
7 centimeter alltså mellan varje.
Ja, 7 till 10 skulle jag säga. Och nästa är då att det inte ska stå i drag. Det är ju jätteviktigt.
Nej.
För står det i ett fönster, kanske ovanför ett varmt element och så, då fladdrar lågan och det är då ljuset kan sota och rinna.
Mm.
Så det är inte bra.
Man brukar säga att om du har fest och det är dans och folk viftar och så här, då blir det samma effekt.
Ja. Visst är det så. Eller i dragiga miljöer, i kyrkor och alltså placerade på rätt ställe. Och sen så är det bra att klippa av veken innan man tänder ljuset första gången. Så att veken är 1 centimeter. För är det jättelång veke och du tänder det, då kommer det också att sota.
Mm.
Och veken kan krulla ihop sig och trilla ner i ljuset. Och är den varm då så kanske den liksom ligger där och glöder och gör så att ljuset rinner iväg.
Mm. Gud, vilken vetenskap det är alltså.
Ja.
Jag gör alla fel. Jag säljer många ljusstakar där ljushållarna sitter för tätt.
Ja, det är
det senaste. Ser nu. Jättekonstigt. Du
kan komma och besiktiga dem åt dig.
Eller hur? Det känns lite ologiskt. Jag sätter dem ju alltid i såna här mossarrangemang. Det är ju helt förtjusande.
Visst är det det, ja. Men du måste ju tänka på att när du tänder ett ljus så ska du ha det under uppsikt. Och det har du väl då. Ja, så att,
det har jag ju.
Ja, jag har också mossa. Men man får ju liksom vara väldigt försiktig. Mm. Inte gå ifrån det.
Sen så glömmer jag alltid klippa av veken, men det fattar jag ju poängen av. Så det ska jag göra. Och sen så har jag ju, jag har så många växthus. Så jag sätter ju alltid, alltså jag älskar ju det här med tända ljus i glashus. Det är så underbart vackert. Och det drar ju och det är kall luft och sen ibland sätter jag på en sån här gasolvärmare för det är så jäkla kallt så jag, nu svor jag ju.
Det ska vi ju inte göra. Jag.
Ja, och då blir det i alla fall, ute i orangeriet och här brassar jag på mig jättemycket ljus. Och då blir det som att det blir som ett broderi nästan, förstår ni, på själva ljuset längst upp. Förtjusande vackert, jag älskar det.
Jag älskar också det. Vi har ju en princip, spindelnät kallar vi ju det för.
Ja.
Ja, och det jag tycker det, jag älskar det. Och Britta och jag har haft många diskussioner om de här spindeln.
Älskar inte du det?
Jo, jag tycker också att det är jättevackert. Men sen är det ju en del tycker att det blir skräpigt. Och vill inte ha det. Och andra tycker att det är jättefint. Nej, jag tycker också att det är jättefint.
Ja. Ja, men berätta för mig, varför blir det så?
Egentligen, hela principen är ju den att veken bränner inte upp stearinet hela vägen ut. Alltså veken inte tillräckligt, vad ska man säga?
Orkar
inte. Nej, precis. Så då blir det som en liten tunn, ja men som ett spindelnät.
Och det är väl så att det ljuset är designat eller är gjort för att stå inomhus med inomhustemperatur. Och när Jenny sätter det i växthuset, då är det ju mycket, mycket kallare.
Ja, är det kallare i rummet så blir det lättare. Ett sånt nät, så vill man ha ett nät så ska man ju ha lite kallare.
Men det är jag som gör fel, det är inte produkten Nej. Som är fel. Nej. Jag tycker att det blir väldigt, ja, det är väldigt, väldigt fint.
Mm. Ja, vackert är det.
Men man kan också se då att det ryker lite mer om det. Och det är också för kylan, eller? Att det blir, att det kanske
eller draget. Draget är det nog sannolikast. Ja.
Men då är det ju ett växthus, så det kanske inte gör så mycket.
Nej, det gör ingenting.
Det kan ju påverka brindtiden om det fladdrar och naturligtvis. Det kan ju påverka brindtiden så att det blir kortare brindtid.
Mm. Men där ute tycker jag också att det är jättefint när det får rinna lite grann. Det gör ju som ingenting. Jag tycker det är jättecharmigt.
Mm.
Men visst, om det hade varit inne på köksbordet hade jag inte velat det. Så det är lite var man har sitt ljus helt enkelt.
Ja, och inne, man vill ju inte att det ska sota heller. Man vill Nej. Inte att det ska fladdra när det Nej. Står in.
Ja, för ni har ju så himla många fina produkter. Nu har vi tittat på massa ljus. Jag visste inte alls att ni hade så många ljus. För jag köper alltid samma typ. Men då tänkte jag på att ni hade blå veka till värmeljusen. Hur kommer det sig?
Jag tror, utan att faktiskt vara 100% säker, att när Lilleholmen startade värmeljustillverkningen så ville man liksom visa att det här är ett värmeljus från Lilleholmens. Så att det passar med en blå veke. För kanske är det så att man häller upp värmeljus i en annan behållare, en glasburk eller någonting sånt där. Och då ska man se att det här är Lilleholmens med den blå veken.
Ett visitkort.
Ja, ett visitkort.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag är inne lite på det här med brindtid. Det anger ju ni så himla fint och tydligt på förpackningen. Men det är väl också ett säljargument, tänker jag. Att...
Ja, det är många som tycker att det är väldigt viktigt med att veta brindtiden. Man ska ha en middag, man vill veta om man har ett ljus som håller hela vägen.
Eller hur?
Ja. Att man får valuta för pengarna förstås.
Ja, jag tror att det är någonting som man har med sig i köpmomentet. När man tittar på ljus ute i en butik, då ligger olika fabrikat framför en. Man tittar ju såklart på priset kontra brindtiden.
Mm.
Det tror jag att konsumenten gör. För konsumenten idag är ju väldigt om sig och kring sig och vill ha det bästa för den pengen som de betalar.
Och jag tänker ett vanligt kronljus eller ett antikljus, där kan man ju tända och släcka lite hur som helst. Men hur är det med värmeljusen?
Ja, ett antikljus det brinner i runt 6 timmar och ett värmeljus i nästan 6 timmar också. Och då är det är ju stor skillnad på storleken på de här två ljusen. Så att i antikljuset eller ett kronljus är ju samma längd då. Det har ju en kraftigare veke och mer stearin. Och ett stearinvärmeljus har ju en liten tunnare veke. Och med den lilla tunna veken så, ja, eller det gäller egentligen alla värmeljus. Från början har det ju varit just för värme. Så att det har inte varit designat för att släcka eller tända och släcka så som man kanske gör då. Så att vi säger ju att tänder du ett värmeljus så får du brinna ut, för att det är svårt att kunna tända om det ibland.
Så det kan man väl tänka på lite, att ska man inte använda det i 6 timmar som brindtiden då är, då kan det vara kanske bättre att köpa ett lite enklare värmeljus.
Det finns ju med kortare brindtid och sådär. Våra är på 5,5 timme.
Mm.
Men alltså jag tror man kan nog släcka det en gång. Men då måste man se till att hela ytan är flytande innan man släcker det. För är det bara i lite grann alltså...
ljusgropen.
Ja, då är det så himla svårt att tända om det för att det orkar inte veka riktigt.
Det är en hel vetenskap det här med veka, uppsugningsförmåga och... ljusmassan.
Vi gör ju dagliga tester hos oss.
Vi följer något som heter ljussäkerhetsstandarden och där finns det ju ett regelverk som säger hur mycket man ska testa och hur ofta man ska testa ljusen, och vi testbränner ju ljus varje dag enligt ett schema, men också det som vi kör i produktionen för tillfället testkör vi också för att säkra att vi har rätt kvalitet. För
varje
att,
batch liksom?
Ja, varje dag så bränner vi ljus ifrån, utifrån direkt ifrån den produktionen för att säkra att vi har de bästa kvaliteterna, för det är ju en, det är ju en farlig produkt om den skulle vara dålig, alltså om den skulle inte hålla måttet eller kvaliteten. Så för oss är det ju väldigt viktigt med kvaliteten.
Det är klart.
Det är ju vår stämpel.
Mm. Jag tänkte på det här också, det är så fint det här med det att det är svanenmärkt och så. Hur sopsorterar man sin ljusstump hemma? Om man tänker hållbarhetsperspektiv hela vägen, alltså...
Ja, det är en bra fråga, för att det finns ju ingen fraktion. Man ska ju till exempel inte slänga en stump i vanliga soptunnan. Det gör vi inte här heller, utan vi har ju speciella ställen. På sopsorteringsfronten hemma så kan man lägga dem i en egen låda. Och sen finns det ett kärl ute på återvinningscentralen. I alla fall i Kalmar.
Där, tänk att jag aldrig har sett det.
Det är som en soptunna, där står det vekres eller ljusrester.
Jag måste ha tittat åt ett annat håll.
En soptunna, så kan man slänga det.
Kan man inte slänga det i den vanliga soppåsen?
Man kan alltså, säkert, men det är ju inte det allra bästa. Ur, det är klart att du kan slänga det i brännbart. Nu kände Britta att du bara kommer att göra så.
Ja. Jo, men i brännbart kan man ha slänga, men man kan ju använda den också.
Berätta, hur kan man använda den?
Men om du ska... Om du har en kamin eller någonting så kan du använda det som braständare.
Ja, men precis hela ljusstumpen då. Så tänder man den och sen så slänger man bara in den, eller?
Ja.
Och det gör ingenting att det smälter ner där inne i...
Det gör inget. Det försvinner ju. Det
förbränns.
Förbränns, ja. Och kanske när du grillar. Om du grillar ute så skulle du kunna använda det till som braständare också. Men så att spara dem.
Så egentligen ska man ha en liten låda där man sparar.
Ja, det gör jag i alla fall.
Förr hade jag, vet inte vart jag gjort av den. Någonting som heter stumpastake hade jag.
Den har jag, och den är jättebra, för den kan brinna hela vägen.
Eller hur, djupjärn.
Ja, djupjärn.
Nej, men,
men det jobbiga är bara att man måste ju hälla varmt vatten på den, för ibland så blir du lite...
Nej, men vet du vad jobbiga man gör? Man ställer den, man sätter på ugnen, och sen har man ett smörpapper, och sen har man några korkar, och sen så ställer man in ugnen på 100 grader, och så ställer man den upp och ner på korkarna, så rinner den ner på...
Men det är ju hur bra som helst, det här måste vi ta med. Alltså, det är jättebra!
Jag vet inte hur många grader man ska
ha. Nej, tänk på att så kommer jag, aha, nu gjorde jag som...
Ja, nu börjar det brinna hela ugnen.
Nej, men om det är djupt, det är inga problem. Ja, kanske.
Man får prova. Så. Jo, prova det.
Men det är väl jättebra. Jag har så här kokat upp vatten. Ja, men då ska man, det vill man inte hälla ut någonstans. Nej. Eller hur? Så det blir ändå svårt.
Men det var ju jättebra.
Det är superbra. In i ugnen med den. Ja, jättebra. Ja, mycket bra. Jag skulle egentligen vilja att ni berättar lite om produktionen från steg ett. För vad jag förstår det som, så kom det stora tankbilar. Vi har varit runt här på den här fantastiska fabriken. Det är den första fabriken jag har varit på hela mitt liv, så jag är helt amazed. Och då började vi utomhus och tittade på stora tankar. Så jag tänkte, Anna, att du kunde berätta steg för steg från början till slut.
Vi får ju då vårt stearin ungefär 75 gradigt. När det kommer till oss, då är det ju i princip genomskinligt, som vatten ser ut. Sen pumpar vi upp det till våran inne i fabriken, där vi sen bearbetar ljusmassan då, eller stearinet, så det blir en ljusmassa av det. Och det gör vi enligt vårt recept, så att vi ska få det här kvalitativa ljuset som vi ju är kända för, som är vårt signum. Och sen när det är rätt konsistens med viskositet och rätt temperatur, så kör vi ut i maskinerna, och då fyller man ju de här formarna. I våra, som vi kallar det, karuseller, så sitter det ett antal formar som vi då fyller med den här rätta bearbetade massan som vi har. Fyller den Och sen så kyler man ljuset runt formarna, så flödar det vatten. Först varmt vatten när man häller ner varmt stearinmassa. Sen när den ska kylas ner så går det kallt vatten i de här kamrarna som är runt formen. Och då kyler man det på ett strukturerat, planerat sätt. Och då får man det bästa ljuset. Och sen i den här formen så går det en veke. Och när ljuset är nedkylt på ett rätt sätt, då trycker man upp den här pinnen som vi kallar för pistongen. Och då kommer ljuset upp. Och så är det färdigt. Väldigt enkelt. Men det är inte så enkelt. Men det är principen egentligen. Och principen att tillverka ljus hos oss är ju samma princip som den som Lars-Johan Hjärta tog med sig till Sverige när han hade varit på sin resa. Så att vi gör ju ljuset på precis samma princip som man gjorde då. Det är bara det att den är automatiserad nu då, till stor del. Mm. Så vi har ju de här fullt automatiska maskinerna, men vissa ljus säljer vi ju, som vi säljer, gör vi ju som kökljus och liknande, och våra signumljus som Gille och kupé och liknande, de är ju mer hantverks, där tillverkar vi ju det mer, där gör man ju mer manuellt jobb då.
Fast egentligen byggde det på samma
princip. Ja, det är exakt samma princip. Och det är också lite fascinerande att man kan hitta de här olika stegen av teknikkunnande eller vad man ska säga, teknisk utrustning, fastän det är samma princip.
Mm. Man gjuter ljuset.
Man gjuter ljuset och det är vatten som styr nedkylningen. Och som sagt, och även då när man fyller på vätskan eller stearinmassan, så är det varmt vatten som flödar så att det liksom blir rätt i formen då.
Varifrån kommer den här tankbilen?
Den kommer från vår underleverantör, som jag inte kommer säga.
Nej. Men alltså, hur mycket är det i en tankbil?
Ungefär 40 ton.
Men förstår ni, ljusmassa. Jag är van vid att se mjölkbilarna passera hemma. Ja, alltså, det här är ju hur sjukt som helst.
Ja, det är. Ja,
de kommer ofta.
Jag tänker på, många av oss har ju kanske stöpt ljus hemma. Speciellt vid juletid. Jag gjorde det när jag var liten i alla fall. Och jag vet, Jenny, du har hållit på med det i mer modern tid. Men det är ju lite annorlunda, eller hur?
Ja, det är ju att man har vekarna hängande på en pinne eller så, och sen så doppar man ju ner i ljusmassan. Men det funkar inte med bara stearin, då måste man ha en blandning av stearin och paraffin. Så det, gör man det hemma så måste man ha det.
Mm. För egentligen så era ljus görs från andra hållet, med baksidan eller bottensidan uppåt.
Ja, precis. Toppen neråt i utformarna.
Mm. Så formen är ju liksom som ett ljus ner till och sen så fyller man upp på liksom. Så att ja, så blir det. Du ser upp och ner ut.
Jag ser upp och ner ut. Vi har ju sett flera olika sorters ljus tillverkas här idag. Gör ni bara vita ljus, tänkte jag?
Nej, vi gör två stycken typer av genomfärgade ljus. Det är julgransljus, röda julgransljus och röda kronljus. Men sen har vi också vita ljus som vi doppar i en massa så att de får färg.
Så ni får färg. Och då är de vita inuti.
Ja, och då är det en tunn hinna av paraffin som är färgad.
Och varför såg vi inga röda ljus idag då? Göras, menar jag.
Därför att de röda ljusen är ju redan tillverkade för julen i år.
Ja, det är klart. Ja,
så de är redan,
de är ju butiker.
De är redan hos kund nu. Så att vi tillverkar ju dem rätt så tidigt. Så det görs ju oftast innan sommaren. Alltså det är ju
det är
den.
Klart. Ja. Nej, men jag funderade på, när vi var ute här nu, så såg vi ju flera olika sorters ljus göras. Och vi har sett en uppställning av alla era modeller. Det är ju väldigt många sorters ljus. Och många har en lång historia, har vi förstått också.
Du kanske tänker på kupéljuset.
Jag tänkte på kupéljuset, ja, precis. Varför heter det så?
Ja, det är ett litet ljus med ungefär samma diameter som ett värmeljus. Så man kan ju ha det i ljuslyktor för värmeljus, till exempel. Och enligt historien så användes det i tågkupéer. Därför heter det kupéljus. Ja.
Ja, innan elektriciteten kom så var det ett jättebra sätt att få ljus i en kupé. Så.
Ja, det är klart.
Det är ju en väldigt trevlig storlek på det ljuset.
Ja, det är det. Det är lite gulligt.
Och det
lite
passar ju i värmeljusstakarna då, eller hur?
Ja.
Men sen har vi också sett en del ljus där ute som inte känns som att de passar i någon ljusstake längre.
De är så stora.
Nej, men inte bara. Det finns där jättetunna, smala Som vi såg någon special här. Var det,
Birgitta. Ja.
Måste jag titta vad jag har här. Här Kristina.
Ja.
Birgitta.
Birgitta.
Är den döpt efter någon Birgitta?
Heliga Birgitta. På gamla förpackningar så är Heliga Birgitta på bild. Sen lite oklart varför, men... Och sen Kristina-ljuset, det är drottning Kristina på de gamla förpackningarna.
Aha. Men, och det här fina lilla ljuset där ute, det kommer till en speciell ljusstake då? För den tillverkas väl inte längre? Är den gammal liksom?
Nej, men jag tror att det finns en massa gamla ljusstakar med olika dimensioner som man fortfarande använder. Och då behöver man ju de här smala ljusen. Mm. Det finns någon ljusstake som heter Toarpskronan, ja, tror jag. Ja.
En sån här hemma i källaren.
Ja, den precis. Passar Birgitta-ljuset till.
Ja.
Och så finns det den här stoffljusstaken, eller nagel, den danska. Mm. Nej, den är kanske tyska. Mm. Den passar ju julgransljusen och Birgitta-ljusen till. Mm. Så att det finns några ljusstakar.
Gamla
klassiker. Ja, och gamla... Om man går på loppis kan man hitta ljusstakar i massa olika dimensioner. Så att, vi säljer ju gott om de ljusen, fast det är, som du säger, lite konstiga dimensioner. Ja. Så går de ju åt.
Vilket är det ljuset ni säljer mest av?
Det är kronljuset.
Mm. Och sen?
Sen kommer ju Kristina.
Ja, eller antikljus.
Ja, precis. Kristina heter det hos oss, men antikljus heter det hos många andra. Den är ju lite mer konisk i sin form.
Ser
lite
lyxigare.
Ja, jag tycker den är superfin. Mm.
Och värmeljus. Förstås.
Och värmeljus såklart. Mm. Såklart. Mm. Men det är ju...
Så de som, jag tänker som till exempel, ni gör mycket kökljus också. Då har ni dem i egna, liksom lite mindre maskiner.
Ja.
Mm.
Och väldigt, där har vi ju det här arvet också. Vi har ju väldigt gamla maskiner som vi har fått med oss från Stockholm och liknande. Och
som fortfarande rullar.
Ja, så fortfarande är våra produktionsmaskiner. Det är faktiskt
bra grejer.
Ja, det gjordes bra grejer för. Mm. Det var inte meningen att den skulle slitas och slängas, utan den producerar. Och det är ju också den här känslan av att man får det här hantverket och våra sådana här stora ljus då som vi tillverkar till köken. Där kan ju köken berätta, vi vill ha exakt, vi har en stake med exakt den här diametern, då svävar vi efter en ritning exakt hur de vill ha det och liknande. Så att det går ju att customize, eller som man gör det kundanpassat, väldigt bearbetade till precis den här storleken som någon köka kanske har som en pinne upp på sin, då gör vi en konisk pinne in i ljuset så att den passar perfekt på deras ljusstake och så vidare. Så att det går ju att göra den här fortfarande känslan av att du får ljuset gjort för dig.
Ja.
Eller för din stake, din köka. Ja. Så det är så roligt.
Ja, det är ju fantastiskt. Även om det är en sån här stor produktion som det är idag, så är det även till det lilla.
Ja, exakt.
Eller hur?
Att det inte bara är löpade band-känslan, utan det faktiskt känns hantverkskänslan.
Ja, det känns unikt faktiskt.
Jag tänker att vi ska börja runda av, men är det någonting som ni tycker att vi har glömt att fråga er om?
Nej, jag tror faktiskt att ni har varit väldigt, det har varit väldigt roligt att få ta med er på den här undervisningen, för ni blev ju också väldigt fascinerade av den här maskinparken som vi har här. Man tänker att, så att jag tycker att det var roligt att se engagemanget och intresset från er sida i
vi hoppas att vi kan förmedla det till de som lyssnar också, att bli nyfikna på Liljeholmens ljus. Om man vill handla ljus från Liljeholmen, det kan man ju göra i vanliga affären, men ni har också en egen försäljning.
Ja, vi har ju försäljning på vår hemsida, liljeholmens.se. Och sen här i Oskarshamn har vi vår fabriksbutik som är öppen 10-18 varje vardag och 10-14 på lördagar.
Hela året runt?
Hela året runt, ja. Förutom röda dagar. Men annars så kan man komma hit och då har vi andra sortering och första sortering som vi säljer
och
där.
Och där berättade ni om en spännande produkt som ni säljer där.
Ja, vi har en produkt som blir över när vi då använder om stearinet som Anna berättade om förut. Och då blir det små vekrester kvar och de tar vi vara på. Och så säljer vi dem som braständare. Och det är, jag kan säga av egen erfarenhet, att de är beroendeframkallande. För har man börjat använda det så vill man ju fortsätta. Det är så himla bra att tända brasan eller kaminen eller vedspisen med.
Så man tar näve helt enkelt och lägger inne i den och sen tänder man på det. Och då blir det superbra sprutt i det.
Jenny, vi måste ut till fabriksbutiken innan vi åker hem.
Jag tänkte, det är så roligt. Det finns så många olika sorters beroende.
Ja, det finns så många. Lekrestberoende.
Ja, jag är väldigt fascinerad över att ni verkligen tar tillvara på så himla mycket. Det känns som att ingenting går till spillo i er verksamhet.
Och det är ju lite av det som jag tycker är något som jag tycker att vi kan vara stolta över. Vi är ju väldigt hållbara. Vi säger inte bara att vi är hållbara, utan vi gör det hela vägen. Vi har en produkt som bygger på liksom resten av någon annan produkt som har tillverkats. Vi återanvänder våra egna liksom ljusmassa som inte blir ljus, och så gör vi nya ljus av det. Och vi återanvänder även vekar och liknande. Så att det är ett genomgående tema hos oss, och det tycker jag att vi ska vara stolta över.
Ja, verkligen.
För man vet ju nu i de här tiderna när det är så här med hållbarhet, och det är ju väldigt viktigt.
Ja.
Och vi jobbar ju också, vi köper bara elkraft som är, alltså vi jobbar ju väldigt hårt med fossil, vi vill ju vara helt fossilfria.
Ja.
Idag använder vi ju till 96% går hela vår produktion fossilfritt med pelletspanna. Som vi använder istället för olja och liknande. Sen är det bara när man har, om vi har nere, alltså om man behöver renovera den, eller om man måste byta roster eller liknande, då använder vi ju olja en kort stund. Men för oss är det väldigt viktigt med att vara hållbara hela vägen.
Det ser jättefint ut. Världens finaste fabrik, så himla imponerad. Och det är också jättekul att se att personalen verkar trivas. De verkar stanna länge. Det är också ett jättegott tecken. Så Oskarshamn tycker jag vi får sätta på kartan. Vi som aldrig är Oskarshamn. Och vi ska kasta oss ut till fabriksbutik, tror jag. Och shoppa loss ordentligt. Nu är vi jättepepp på det. Och jag kanske till och med köper några ljus till min sån där toapsljusstake. Som
det
jag
får
har
du göra nu.
Jag för mig jag har den med sådana små prydnader på.
Ja, eller man kan ju köpa till påsk och till midsommar
den
och till
julia. Den ligger nog i en låda långt ner, tror jag.
Ja, men och du plockar fram då.
Eller hur? Alltså vi säger jättetack till Britta och Anna och Liljeholmens ljusfabrik. Underbart att vi fick komma hit. Tusen, tusen tack.
Tack själv.
Tusen tack.
Ja, tack för att ni kom och tittade.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/records.